Den här oerhörda berättelsen om Petrus, om Jesus, den utgår jag ifrån i ett kapitel i den här boken Hitta hem. Och jag ger ett rätt så vågat påstående. Och det är därför den behöver diskuteras, den här boken. För kanske så håller man inte med. Men jag säger egentligen tre saker, tre ord. Inget slösas bort. Det är påståendet i det här kapitlet som kopplar till Johannes-texten som vi nyss fick läsa och lyssna till. Journalisten Kiki Möller skrev en kulturkrönika i Dagens Nyheter för ett tag sedan. Och då var temat, går det att slösa bort sitt liv? Och upprinnelsen till den här artikeln är att hon möter en god vän och de inleder ett samtal om hur livet förändras när ens föräldrar dör. Och vännen berättar om sin mors sista ord som sen ska förfölja den här journalisten under lång tid när hon fick höra sin vän berätta, återberätta det här. Modern hade sagt, slösa inte bort ditt liv. Jag är snopen över hur fort det gick. Så det var de sista orden hon sa till sitt barn innan hon dog. Och nu kan journalisten Kiki inte släppa att hennes vän fick höra de orden från sin mamma. De snurrar runt i huvudet på henne när hon kammar löss på barnen, när hon sopar upp smulor under köksbordet, när hon beställer kläder på nätet. Alltså under vardagens sysslor så börjar hon tänka just de här tankarna. Är det nu min väns mamma tycker att jag slösar bort mitt liv? Kiki Möller är en journalist i medelåldern, men det är inte främst framtiden som är problemet för henne. Nej, det som skrämmer henne och det hon skriver om i den här artikeln, det är mest att dåtiden är dåtid, att den är borta. Och i den här krönikan får vi en antydan till riktning, men vi lämnas kvar med frågan olöst kring det här med livets slöseri. Alltså, måste vi lära oss att leva med att vi slösar bort stora delar av livet genom tveksamma beslut och oaktsamhet? Och jag tror som sagt att det finns ett mer befriande perspektiv, att det finns mer att säga. Och vi fick ju lite av påskdramat här idag. Och det är, menar jag, en protest mot vår världslogik som ser felaktiga beslut och det vi uppfattar som misslyckande, som slöseri. Se på Jesus, hur han gråter i Getsemane trädgård, hur han blir förrådd, hur hans hjärta brister när hans närmaste överger honom. Petrus är en av dem, dagens huvudperson. Och så blir Jesus dömd till döden som en brottsling. Det här ska väl inte drabba en sorts gudagestalt. Berättelsen om Jesus visar oss att Gud inte finns i det höga utan i det låga. I förlusten, i smärtan, i lidandet. Och att det till och med kan vara där som Gud gör sitt vackraste arbete. Och det här var och det är en helt osannolik berättelse. Det verkar i alla fall som att ingen del av Jesu liv, inte ens döden, är förgäves. Som om Gud tar allt det brustna och skapar något nytt av det. Jag vill bara en stund utforska med er om det kan vara så också för oss, att det till och med finns något heligt i detta att vi är människor som gråter, som kämpar, som tvivlar. Så om du skulle se på din livssituation, tänk om det finns något som pågår där under ytan fast du inte ser det just nu. Kan det finnas återigen något heligt i det som vi först bara avskriver som oviktigt, tidsödande, slöseri? En liten säger man, disclaimer säger man på engelska. Vi människor, vi bär givetvis ansvar för våra val och handlingar. Så är det. Men jag tycker mig kunna utläsa i Bibelns berättelser att vi kan våga se närmare på vår livssituation en gång till. För vi möter nämligen att misslyckanden och omvägar ingår i sökandets villkor. Det är som att Gud verkar veta att människan kommer gå vilse, och så hela tiden leder Gud in henne på nya oväntade vägar. Det är som om Gud använder allt i en människas liv som ingrediens i den stora berättelsen om hopp och räddning som vi möts varje söndag för att fira gudstjänst och minnas och gestalta. Och det här gäller då särskilt Petrus. Vi måste titta lite på Petrus. Han har nämligen i sitt liv, vad vi vet, två livsavgörande samtal. När han värmer sig vid en glödhög, eller som vi hörde här, läste i Bibel 2000, en koleld. Och de här två samtalen, de två livsavgörande samtalen, de äger rum med bara några dagars mellanrum. Men för Petrus måste det ha känts som en hel livstid. Petrus livsväg är kantat av misslyckanden. Men i början av sin vandring med Jesus så har Petrus en självbild som modig och stark. Och när folkhop utsända av översteprästerna ska arrestera Jesus, då hugger Petrus av örat på en i hopen med ett svärd. Men modet och styrkan var en chimär. För Jesus förs till översteprästen Hannas. Petrus följer efter på avstånd och kommer in på översteprästens gård. Och där står han då och värmer sig vid en koleld tillsammans med tjänarna och vakterna. Och medan Petrus står i eldskenet och blir igenkänd som en som följer Jesus, ja, då sker det här första livsavgörande samtalet för honom. Under den långa natten vid kolelden förnekar han sin vänskap med Jesus vid tre tillfällen. Och Jesus blir då dömd för hädelse och civilt förräderi, då han menar sig vara Guds son och någon sorts kung. Jesus blir utlämnad till romarna, avrättad genom korsfästelse. Petrus liv som lärjunge är över. Sveket är uppenbart. Det går några dagar och Petrus och hans vänner är nu i Galileen för att fiska. Och kanske är detta ett uttryck för att Petrus inte längre ser sig som värdig att vara människofiskare. Han har liksom gått tillbaka till sitt gamla yrke. Och de har fiskat hela natten utan att få någonting. Och nu är det morgon igen. Och Jesus står där vid stranden och ropar till dem att kasta ut näten på båtens högra sida för att få en stor fångst. Lärjungarna förstår inte att det är Jesus som ger instruktionerna. Men de gör just så och de får en stor mängd fisk. Och då förstår Petrus vem som har ropat till dem. Och han hoppar genast i. Han hoppar i vattnet för att möta Jesus. Och de andra kommer strax efter i båten. Och Jesus har uppenbarligen gjort upp en eld, en koleld. Och Petrus blir med all säkerhet påmind om den långa natten när han förnekade Jesus vid översteprästens gård, just vid en koleld. Jesus har förberett bröd där vid elden, och när de har ätit färdigt så börjar Jesus samtala med Petrus. Och det är nu det andra livsavgörande samtal sker, som ska leda Petrus hem, bortom svek, bortom misslyckande. Vi får lite senare i den här berättelsen läsa om att Petrus får ett förnyat uppdrag. Och Petrus med vänner, de ror i land och så fortsätter de att följa Jesus. Och uppmaningen: från denna stund ska du fånga människor. Det blir också Petrus fortsatta livsväg nu. Men märk väl, Svek och sorg hör till berättelsen. Gud verkar använda den händelsen, det misslyckandet. Ja, kanske, om vi ska bara dra ut någon lärdom bara så här snabbt direkt då. Kanske är det viktiga vad vi gör av misstagen och hur vi tar emot det som sen händer. Det är våra irrfärder, verkar det som. Det som vi upplever som misslyckanden som kan lära oss någonting och som också kan föda en genuin längtan att gå vidare på livets väg i gemenskap med Gud. Så vad händer när våra liv likt Petrus bara känns som ett enda stort misslyckande? Jag trodde jag skulle i den riktningen, men så blev jag sjuk, eller så förlorade jag mitt jobb och nu är jag på väg hit istället. Eller jag drömde om att uppnå det här och det här, men ingenting av det hände. Kanske kan det bli mitt i smärtan och sorgen som vi aldrig får förneka, men kanske kan det bli en inbjudan i alla fall att ta emot att Gud är med dig just där du är. Och vi måste alla göra olika livsval. Ibland visade sig att det som vi trodde var bra val fick väldigt negativa konsekvenser, och vi kan känna sorg över detta. Men dagens berättelse om Petrus visar oss att vad som än händer oss i livet kan Gud på något märkligt sätt skapa någonting ur det. Alltså, det kan vara så att när vi tror att livet är över och förbi, så verkar Gud. När vi är unga så frågar vi oss ofta, vad kan jag? Våra prestationer och hur andra ser på oss är ofta viktigt. Mitt i livet är vår fråga ofta, vad vill jag? Men som lite äldre så kan vår huvudfråga få vara, vad ska jag? Alltså, vad är min uppgift i livet som kan på något sätt skapa liv och kärlek till andra människor? Och nog är det just vad Petrus får uppleva efter det andra mötet med Jesus vid kolelden. Han inser plötsligt sin riktning i livet. Vad han ska göra, han upplever en klarhet. Och jag fick tag i en berättelse som berörde mig väldigt djupt, som slutligen får illustrera det här. Min barnsliga tro att Gud kan använda allt, också våra misstag och felsteg. Och berättelsen utspelar sig 1963 i Tyskland. Och det är jazzlegendaren Miles Davis som har konsert. Och när pianisten Herbie Hancock sitter där och spelar med Miles Davis, så var det på en spelning då allt stämde. Det här berättar Herbie Hancock själv i en intervju. Energinivån är hög, musikerna innovativa, men under kompositionen So What, när Miles spelar ett av sina fantastiska trumpetsolon, så råkar Herbie Hancock spela fel ackord. Och han gör verkligen en rejäl miss. Och nu får ju Herbie panik. Han tar sig för pannan. Det är det enda han kan göra, för han har ju redan slagit an det där ackordet som ringer ut. Det finns ingen utväg. Det enda är för pianoackordet att klinga ut. Men det är då det händer. Det är då Miles Davis bara gör en paus i solot. Och så börjar han sen spela några toner som får Herbie Hancocks ackord att låta precis rätt. Och Herbie kan ju knappt tro det som händer, hur Miles Davis inom loppet av en sekund förvandlar ett uppenbart missljud till något som låter vackert som en del av kompositionen. Och hur var det möjligt? Jo, genom att Miles väljer exakt rätt toner med precis rätt timing. Och pianisten där, Herbie, han blev så ställd att han kunde knappt röra pianot på ett litet tag. Men i efterhand så förstod han vad som hade hänt. Och det fanns i Miles Davis attityd till musik och även till livet. Han valde att inte uppfatta ackordet som ett misstag, Eller som Miles Davis själv sa, when you hit the wrong note, it's the next note that you play that determines whether it's good or bad. Alltså när du spelar ett felaktigt ackord, en felaktig ton, så är det nästa ton du spelar som avgör om den där tonen var bra eller dålig. Och det här går inte att föra över på livet som helhet. Återigen, vi har ansvar för våra handlingar. Allt fel kan inte bara med lite magi bli rätt. Men det säger någonting om Gud. Och att Gud är kärlek. Och att Gud bor inom oss. Vägleder oss. Jag vill tänka mig Gud som musikern som tror det bästa om oss. Som liksom observerar när det går snett. Som ser allvaret med det. Men som är helt upptagen med att finna nya möjligheter och nya vägar som vi kan vandra. Även när vi känner oss helt vilse. Jag tänker mig Gud som Miles Davis, som till och med skapar något väljudande av det som vi uppfattade som tillkortakommanden. Ja, ibland får vi leva med konsekvenserna av våra livsval. Vi får ta emot förlåtelse både av Gud och andra människor. Men vi behöver aldrig tro att något i våra liv är meningslöst eller förgäves. Vad som än händer oss i livet så kan Gud på något märkligt sätt använda det. Det är som om Gud inte bara förlåter mänsklighetens felsteg och dåliga val, utan också omformar människans allra värsta livsval för att bli en källa av hopp och glädje. Och hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Vi som väntar på Guds rike, som är här men ännu inte, och en dag ska få sin fullbordan. Hur skulle det ske om inte Gud skulle omforma allt det onda till något gott till sist? Torka alla tårar. Vara en rättvis Gud som både ser till att den som har blivit utsatt och skadad får upprättelse. Men som också ser till att då sista ackordet är spelat och då våra liv har tagit slut, så är det en sak som finns kvar, och det är Guds kärlek och relationen med Gud. Så stor är Guds kärlek och omsorg om varje människa att inget slösas bort. Så vill jag be en bön. Tack Gud att vi får vända oss till dig i livets alla omständigheter. Vi kan inte få svar på lidandets problem, det är en gåta. Ibland så står vi frågande. Vi är fyllda av vrede och ilska både mot dig Gud och andra människor över hur livet är och blir. Men tack Gud att vi får återvända till att du är kärlek, och du har genom Jesus Kristus visat oss hur vi kan få fortsätta framåt med kärleken till dig och kärleken till vår nästa i fokus. Mitt i ett liv som är gåtfullt, svårt att tolka och fyllt av svårigheter, men också med oväntade glädjeämnen och med hoppet om att inget slösas bort, att du har våra liv i din hand. I Jesu Kristi namn. Amen.